Håll upp händerna, Hucka.
Oh my God.
Hur kan du få slå den här på kanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa MMA-sur. Seb, han är på varmare breddgrader, vi njuter av snön. Men det är fantastiskt fin sol där ute. Och det är ännu mer solsken här inne. När Paul Edvaj är här med...
Asha.
Och...
Johan.
Dalier, Choditalier.
Här har vi hela frontkick-duon här.
Ja, eller hur?
Ja, men yes. Vad kul. Nu är ju verkligen hela Frontkick här. Vi har ett helt kamerateam. Ja,
det är det som är så mäktigt. Kamerateam. Liksom.
Vi är ett team, vi har en kamera.
Men Johan, det är ju första gången du är här. Så berätta bara lite lätt. Vem är du och vad gör du på Frontkick?
Jag är då Ashas kollega på Frontkick. Vi startade här tillsammans och har jobbat på MMA sedan innan. Det är väl det egentligen. Min titel är då redaktionschef. Och Asha, du är chef. Redaktör.
Precis.
Så att, ja. Det är så det ser ut.
Hur vaknade MMA-intresset för dig?
Jag började väl kika typ i 2009-2008. Jag tror att första matchen jag kollade på var... antingen var det UFC 100 eller så var det Griffin mot Silva. När, vad heter det, när han gör den där sjuka...
Matrix-knocken.
Ja, precis. När Silva var som bäst.
Ah, Forrest Griffin, just det. Forrest Griffin.
Ja, precis. Yes. Så det var väl runt där ungefär som det började.
Så Johan är den som kommer in från journalisthållet och jag är liksom kommer in från kampsporthållet. Han har liksom börjat lära sig mer om fighting, jag börjar lära mig mer om skriva och så vi möts där någonstans. Så join forces liksom.
Jag har lärt han allt han kan om skriva och han har lärt mig allt han kan om fighting.
Ja, precis.
Kanske. Och nu kommer jag vara Frontkicks tillsammans.
Ja.
Härligt.
Faktiskt Johan som kom på namnet Frontkick också.
Ja, det ska,
vi köra.
Ja,
det är så. Ja. Så vi satt en dag, vi tänkte på det som fan, du vet, vad ska man heta så här, så bara, ja men fan, jag har en bra
idé. Vi hade några sköna MMA Sweden.
Ja, men, du vet,
men jag har hört att det var ganska dyrt att få Frontkick, va? Jag tänkte, ja, ni var väl tvungna att gå igenom Steven Seagal och sånt där först.
Ja, precis.
Han var tvungen att ge er blessing.
Det har varit jävla jidder med Seagal faktiskt. han har sjunkit i mina ögon faktiskt efter det här. Men, nej, men det var värt det.
Ja, ja. Får se. Där har du Pascalido som har ett bolag som heter Frontkick också. Det där är just en grej. Så det var många turer därför.
Jag förstår det. Jag kollade på någon video, snubblade in på en så här snack om Seagal. Då de gick igenom alla hans filmer och massa prylar. Och då säger de att den senaste tiden så sitter han alltid i sina scener. För att han har blivit för lat för att stå upp. Och det är ett mönster som man ser när de visar klipp på alla filmer, så sitter han hela tiden. Så han har blivit fett bekväm, han tar mycket betalt, han blir så lite som möjligt och bara sitter ner hela tiden.
Ja, det är så kul med Seagal. Men det är också så här tidigare, då står han ofta bara still så här i scenen och gör ingenting heller.
Nej. Så att, han bara är där och blessar filmen med sin presence.
Det är aura.
Sensei.
Exakt. Hörrni, UFC 258 gick av stapeln nu i lördags. Mm. Din stor favorit Kamaru Usman skulle försvara titeln igen.
Men han växte ju i alla fall. Ja, alltså, verkligen. Kan jag ju verkligen säga.
Put some respect om han nu.
Ja, exakt.
Det gör man ju nu.
Precis.
Vad tyckte du om matchen, Johan? Ja, det var ett helt kamerateam.
Kamerateam, då kan det hända vad som helst. Nej, men jag blev jävligt imponerad av Usman, får jag säga. Tyckte Burns började riktigt bra. Såg farlig ut. Ja. Och liksom, han satte tempot direkt. Usman var ju, han blev ju sänkt. Alltså, han kanske inte blev riktigt så rockad som han trodde först när man såg det i första ronden här. Men sen kom han ju tillbaka, började etablera sin jab. Och efter det, när han började få in den där bara gång på gång, så var det ju såklart att när han tog över matchen. Liksom.
Ja, men så var det ju. Precis, när man såg replayen så var inte... Usman jättehört liksom så här, men Burns körde på rejält i början och sen så var det roligt för vi satt och kollade tillsammans och så var det som att det var någon lirare som snackade om hans jäb typ så här, alltså det bara blev bara jäb. Det var
vi började garva liksom.
Ja, det var innan ronden som han hittade avslutet då. Först så sitter typ Joe Rogan och bara yeah, his jab is amazing så här. Sen klipper de till hörnan då, precis då så bara yeah, you gotta keep up with that jab så här. Och sen kommer det in så
men det sista alltså, säger ju innan andra, det är bara you're a champion because of your jab.
Ja, just det, så är det.
Så vi bara jävla, så mycket jäb
till slut så bara fan, vi vill inte höra mer än om jäb liksom.
Men sen så var det ju bara jäb
mer och mer.
Han sänkte en två gånger med jäben.
Ja. Ja, det gick ju snabbt från imponerad. Att man satt och tyckte att vad fan är det här för liksom, alltid tjata om en jäb liksom. Så bra är det väl inte. Eller så. Då visar jag det. Ja, det var den visst.
Det var den. Det jag reagerade på i vår, till alla er då som lyssnar på den svenska kommenteringen istället.
Vi måste göra vad gör Rogan säger.
Vi brukar faktiskt variera. Alltså vi flippar fram och tillbaka.
Nu kommer ursäkten här.
Ja, jag menar.
Vi trodde vi var på Joe Rogan Experience. Förlåt.
Det gick inte att byta.
Ja. Nej, men det jag reagerade på det snabbt, så jag tyckte det var intressant. Det var något som jag och Mange kom in på. Men var det just den här, hur det mentala gamet skiftade. Mm. Att Usman såg fan osäker ut i första ronden. Mm. Det var inte han. Mm. Men hur det skiftade i rond 2, hur han började ta över. Ja. För Gilbert såg ut, jag trodde, oj, det såg ut som att han till och med skulle kunna avsluta det där första. Mm. Men sen kom Usman tillbaka och det är det. Där visade han också varför han är mästare.
Ja, men jag tycker inte det var en typisk Usman-fight som man är van att se.
Nej, nej, nej.
Man brukar ju gå in och sätta liksom tempo direkt och vad heter det, bestämma och ha liksom presence i oktagonen och göra lite vad han vill. Men nu var det ju Durinho som satte direkt. Och jag tror Usman, han snackade om det innan fighten med Masvidal, att han var jävligt nervös alltså när han gick in till den matchen. Ja. Det var typ så här... Vad som kommer att hända liksom, och att han verkligen har, under de senaste matcherna, jag tror han har blivit lite mer nervös sen han tagit bältet, och det kanske syndes lite i den här matchen.
Men sen är det väl så här också att han är ju liksom, han har kört på sitt dominanta race och ofta kanske har varit lite segare då så här, och dominerat sina matcher, men jag tror man dömer hårt för Masvidal-matchen att så här, då var det sån typisk Usman-prestation, men sen tänker man inte på att han tog ju den matchen på var 6 dagars varsel, precis som Masvidal exakt. Gjorde. Båda hade tränat, alltså ingen hade tränat för varandra, så att på det sättet så tror jag att han nu var mer inställd på nu och komma, nu ska jag fan visa liksom att jag kan avsluta mina matcher och leverera en sån prestation nu när det också var en väldigt viktig vinst för honom i och med att han passerar winstreak-rekordet som GSP har och exakt. Börjar etablera sig nu. Så här, nu känns det som att Usman är en av de där mästarna som är svår att nå för utmanarna, och han börjar liksom springa iväg och de börjar snacka om GOAT och sen så här, det är liksom, han börjar få i alla fall promotionmaskiner som rullar på och bygger upp en sån här stora champion. Han har ju en imponerande vinstvis som är 17 raka tror jag nu.
Ja, exakt.
Det känns lite som Dana kanske hade hoppats på att han skulle förlora titeln snabbare. Men nu när han har, som du säger, visat sig vara en riktigt bra dominant champ, så blir det så här, we have to talk about him as one of the best.
Ja, men sen nu efteråt, liksom. Nu är det ju lätt att promota han vidare härifrån, för tidigare har det varit svårt och då har han ju kört med på det här att ja, men jag får folk att liksom tycka illa om mig, så vill de ändå se mig. Han började snacka om att dra liknelser med sig själv och Floyd Mayweather efter Masvidal-matchen. Men nu blir det ju mycket mer enklare liksom att skapa lite intresse runt honom. Man ser så här memes, Dana White efter title fight så satt han på sig afrikanska kläder, ja, eller du vet så här. All in på Nigeria-tåget. Liksom, ja. Du vet, så.
Men jag tänker lite på just Masvidal-matchen som du säger, att det är 6 dagars varsel även för Usman, och det tror jag folk glömmer ibland. Mm. Och det viktiga faktor är att Gilbert Burns och Masvidal, det är två extremt olika fighters. Alltså de har ju ingenting gemensamt. Det båda är bra på fötterna, men den andra är en magiker på marken.
Precis.
Och det är inte Masvidal.
Nej,
han tog ju ton på presskonferensen efteråt och han utmanade ju Masvidal. Ja. Och så bara sa jag det liksom att sist då jag först så poängterade hur han försökte få till den matchen vid flera tillfällen och Masvidal tackade nej liksom, och han bara jag ville möta han på 2 veckors varsel, alltså så här, han hade en built-in excuse när han mötte mig och det var därför han tog den, menar Usman på då. Men just att han bara jag är besviken på mig själv att jag dominerade han bara liksom, nu vill jag avsluta den här gången så. Och börja bygga upp någonting som är enkelt att ställa sig bakom, ja. Och jag tror inte ens, alltså ingen hade ju haft tanken på att de två skulle mötas efter, men när du gör en sån prestation och du faktiskt har en vältajmad och efter, alltså bra utmaning liksom, då blir det så här Dana White bara, men vi kanske gör det här istället, alltså de snackar ju om något helt annat, att Edwards skulle, nu är det återigen ingen snack om Edwards, är han får vänta liksom, nu är det, ja, men Masvidal ska hoppa in.
Vad tror ni om ett returmöte mellan Masvidal? Börja med dig, Johan.
Ja, alltså det är svårt att säga. Nu känns som Usman är riktigt bra. Förra gången de möttes kom ju Masvidal från en riktigt bra period liksom. Han var ju en av de mest fruktade liksom, i welterweight. Om båda får förbereda sig, alltså jag tror väl ändå på Usman får jag säga. Han känns riktigt bra just nu. Och jag imponerats verkligen av han i lördags.
Asha, vad säger du?
Jag håller med 100%. Nu är jag på Usman-tåget. Jag kommer bara se fram hans matcher, skriva att han är jättebra mästare. Härifrån ändras allt liksom.
Du börjar clickbaiten om Usman.
Ja, ja, typ, förra veckan frågar jag hur det är pådraget på Frankrike. Jag bara, men du vet, det är inte så rolig gala så här. Nu nästa gång du är superveckan med Usman, du vet, och hela köret där,
Ja, men så är det.
Ja, men du kommer,
jag får bygga upp han.
Nu kommer våran PR-maskin ställa sig bakom.
Ja, det var bra för han, alltså, eller för honom, för Usman verkligen att ta en sån här seger och avsluta honom. Och det var en riktigt spännande match hela tiden också.
Ja, det var otroligt spännande. Och det är just också hur han vann. Jag tror att hade det blivit igen den här femrondaren, lite bara en utdragen femrondare, hade det inte varit samma sak. Men det blev det. Han låg i underläge, det vänder, och till slut så vände han det väldigt rejält. Ja. Så det är där jag tror att här vinner han mycket fans. Ja. Nu blir han inte bara den här, ah, okej, okay, han dominerar dem på marken, det är inte så jävla kul. Utan han gjorde någonting, han gjorde det så klassiska statementet, och sen han kliver ut också hur han hanterar hela presskonferensen och
tänk hur många boxes han checkade off med den här. Det är så här, alltså han kommer in, det är lite spänningsfaktor för det svänger. Det är också att han hittar avslutet just på ett brutalt sätt som han inte kanske har gjort på så länge. Han visar dels respekt, så håller alla på att ha respekt och highlightar den, och samtidigt så dissar han någon annan, så då får han också det trash talk-aspekten, så du vet. Jag tycker det var 10 av 10 av Usman på alla sätt.
Men ni vet vad det är som gäller där, va? It's the jab.
Det är bara jävlen.
Jag tänkte jag ska dra rankingen här på vältervikt. Vi kollade igenom då topp 5. Och Mr. Top 5 var ganska snabb på att också skicka en utmaning till Usman.
Ja,
Steven Thompson. Masvidal är då 4, och det var han som Usman pratade mest om. Sen har vi Leon Edwards som återigen står utan motståndare. Och det kommer vi gå in på lite mer. Vi har Colby Covington, vi har Gilbert Burns då som är 1, och där lär det väl bli någon form av, förmodligen inget skifte just nu. Men jag, om jag fattade det rätt, så vill de just nu göra en fight mellan Leon Edwards och Colby Covington, att det är lite det de försöker styra i. Steven Thompson har väl också räckt upp sin hand för Leon Edwards, men han kommer ju nog såklart hellre möta Usman ifall den möjligheten skulle uppstå. Vem skulle ni helst vilja se mot Usman?
Jag tycker, alltså matchmässigt så hade jag helst sett en Colby rematch, för det är det som jag tror är mest competitive liksom. Och jag tror att Colby är den som är bäst i divisionen förutom Usman, och skulle även kunna visa sig vara bättre än de möts igen. Alltså, så här, det är en possibility, jag ser inte att det är så eller inte, men den är mest jämnaste titelfighten liksom. Men däremot så ser jag hellre Masvidal bokas in just nu, bara för att det händer lite grejer, han är stor stjärna, det är bra timing för att få ihop den matchen utan att köra över någon för mycket, alltså någon av de andra killarna, och just låta, alltså rida vidare på Usmans tåg lite grann, som han, eller, alltså den vägen som han banade fram. För jag tycker att med en sån här prestation, då har en mästare rätt att göra lite så här vill jag göra liksom, och bygga upp ett momentum, och då gäller det att fortsätta bygga vidare på det, tycker jag, rent hype-mässigt. Och att det är en, alltså, det är också en bra rematch att ha, just eftersom att det var så mycket förutsättningar runt omkring med sent inhopp och coronakarantäner och du vet, så att jag skulle gärna faktiskt se en lite ärligare match, alltså med bättre förutsättningar för de båda. Så det känns som en skön rematch liksom.
Ja, jag tror det är perfekt med en Masvidal rematch också.
Även fast Masvidal inte har gått någon match sen den.
Ja, nej, men alltså, Leon Edwards har inte gått match på 2 år, så han kan vi stryka liksom, tycker jag, alltså, för att möta Usman. Och jag tror inte att det är så rolig fight heller, för jag tror inte Dana vill ha en sån fight eller sådär. Wonderboy kan bli lite roligare också, men det kan bli lite som mot de där Woodley-matcherna liksom. Det var, ja, nej, jag ser nog helst Masvidal.
För det är ju grejen när du lyfter det. Det är det man glömmer många gånger med just Tyron Woodley. Man tycker att matcherna blev tråkiga för att det var Woodley. Men jag skulle nog säga att det är Steven Thompson som är den tråkiga faktorn. För samma sak hände med Darren Till.
Ja, precis.
Jag tyckte inte heller att den var speciell.
Jag tycker dock, jag håller inte med. Den matchen är skitbra.
Är det så?
Darren Till-matchen. Schack. Det är hög striking av världsklass.
Ja, men det var ju 5 runder.
Ja, jag är världens största Darren Till-fan. Så jag satt ju där på on the edge of my seat. Borta.
Det var ju mäktigt, var ju i Liverpool där.
Ja, jag var ju där också, så jag har en helt annan upplevelse av hela den här entrancen.
Sweet Carol.
Det var bland det sjukaste varit med.
Ja, det var det.
Ja, men det är alltid en annan pryl att vara där, ja. Det kan jag förstå. Jag vet när vi satt, jag och Valdo, när vi var och kommenterade Jones och DC 2.
Ja.
Så var det, vad hette hon, nu kommer jag inte ihåg, det var två tjejer som fighter. Jag tror att det var hon Albu mot tjejen från Hawaii. Jag tappar namnet helt och hon är nog inte kvar i organisationen. Hur som, vi tyckte det var helt fantastiskt match. Så jag twittrade det. Och då svarar Panny bara, men är den verkligen så bra? Så min känsla var så här, det kanske är för att jag är här på plats live just nu, så den verkligen sticker ut lite extra. Jag tycker det var helt fantastiskt.
Det är bara fight of the year contender på
Men det är ju det när man är på plats. Det blir en, det är en helt annan femma. Man ser ju saker som inte syns på bild heller. Det måste jag lyfta. Jag kommenterade en tysk gala som heter GMC när Andreas Ståhl skulle möta Zawada. Det är den konstigaste produktionen jag har sett. För att kameramannen var mer fokuserad på att göra filmiskt filmat. Så att han filmade väldigt gärna liksom så här, ja, men från bröstet och huvudet på e-fight. Alltså. Så att du missade ju allt som var ben och kroppsparti. Och jag var så här... Alltså det är rätt svårt att kommentera, för jag ser inte vad som händer i matchen. Ja, i princip 70% av bilden är borta.
Ja, det är som en sån här thrillande ägning liksom, fast det är hela sändningen liksom.
Nej, det var helt skevt och det var konstant.
Jonathan springer och filmar våra kamerateam.
Jag får tala om det, nya kameror hos UFC också.
Såg det,
ja, snyggt. Snyggt som fan, eller hur?
Men sen var det, de kunde inte ställa in fokuset eller någonting, så jag märkte ingen skillnad själv när jag visade och kollade. Jag vet inte om jag missade när de sa någonting om det eller vad.
Du missade nog bara när de använde den kameran, tror jag.
Ja.
För det var ju jättetydligt när den kom in. Men de hade bara en. Och den användes i vissa instanser. Ibland vid vissa walk-ins, vid någons ringhörna. Ja, eller precis. När någon gjorde sig redo för
ett annons. Jag såg bara massa, på Twitter var det bara massa kritik mot den. Så här, de har problem med sitt autofokus. Och Luke Thomas skrev någonting om det. Och då började alla kommentera, ska du snacka om technical difficulties? Så du så kollar mycket på han, vet du. Och så bara, folk sa, ja, de försöker ju vara kaxiga och göra det som NFL gjorde och de kunde inte göra det, nu gjorde de det
första
bara,
gången.
Jag vet inte, jag missade hela den där 8K.
Jag tyckte det var snyggt.
Jag tyckte det var snyggt också. Jag tyckte det var väldigt schysst. Det blev som när man har ett porträttfilter på en iPhone.
Ja, exakt. Ja,
såhär, det andra i bakgrunden zoomas ut lite.
Ja, brett så här också. Du har ju ofta när de stod inför när de skulle gå in i buren och såna där. Okay. Jag tyckte det var nice.
Så det var inte mitt i fight. Då kanske hade blivit lite speciellt. Men jag gillar ändå att de vågar testa.
Ja, så är lite nytt. Har ju kört samma hur länge som helst.
Så tycker jag att deras graphics börjar bli ganska märkliga ibland när det är så här, det ska vara värsta 3D-världen som byggs upp och så här. Fan, jag vill ändå se den här vanliga Tale of the Tape, du vet så.
Ja, med den där musiken i bakgrunden och så där.
Men vad säger ni nu om Gilbert Burns då? Det här, det var ju alltså, det var ju tungt att se förlusten. Alltså det var ju så emotionellt från honom. Alltså,
men det är ändå en sån match här, att hade han gått in och blivit slaktad och avslutad, då hade det varit en helt annan grej. Här går han in, han gör en väldigt tapper och stark insats, är nära på att vinna matchen, bygger upp ett väldigt bra momentum, visar att han är rättmätig titelutmanare liksom, och allt sånt där. Och sen så blev han besegrad liksom, när en mästare gör adjustments i fighten och kommer tillbaka. Så att i det läget då är det liksom mer att man alltså det blir känslosamt såklart, de är gamla vänner och sen, men det blir ju lite så här, respekt, alltså liksom, du besegrade mig här, du var en bättre man än i alltså jag tror att det är mer de känslorna som Burns landar i.
Jag tror också att när man är så där nära på att vinna som man kände kanske i första när han sänkte han och så där, då blir det ännu värre.
Blir en rejäl besvikelse.
Bara då var jag inte tillräckligt bra, men nu var så nära och då blir det extra jobbigt, tror jag.
Hur ser returmötet ut, Johan?
Vad sa du?
Hur ser ett returmöte ut
mellan Durinho och Usman?
Ja.
Ja, det är svårt att säga. Jag tror han är lite försiktigare, Durinho, i så fall i första ronden, kanske väntar in lite mer, men samtidigt var ju det som han gjorde så bra, att han tryckte på i början. Det är svårt att säga hur han ska kunna slå Usman.
Men här är ju sån, tycker jag, en typisk match att det är klart att Durinho har möjlighet att vinna, som vi såg i rond 1 liksom. Men om du sätter dem bredvid varandra, alltså jämför dem, så är ju Usman en bättre fighter just nu. Det fick vi se i den här matchen. Så att det där är ju inte, ska de köra en immediate rematch, finns det inte någon anledning att tro att det skulle bli annorlunda resultat. Däremot så kan ju definitivt Burns gå fortsätta utveckla sitt game.
Jag menar inte en rematch nu.
Nej.
Jag menar, jag tror jag att de här kommer mötas igen. Ja, det är mycket så möjligt. Jag ser att när det blir ett returmöte om kanske ett eller ett
för då vill man gärna ha lite tid emellan just för att se hur han kan bygga upp sig. Ja.
Det jag kan bli formulera det bättre. Jag menade inte nu utan när de väl möts
potentiell
igen.
Jag
känner att vi behöver hoppa in lite här på Leon Edwards nu när vi ändå pratar lite bältvikt och allting.
The odd man out.
Ni har ju varit lite mitt i den här grejen med allting som har hänt chamsat. Vad är det som har hänt, Asha?
Ja, det är ska man försöka förklara. Alltså, kort sagt kan vi säga att han fick ju corona liksom i sent i november. Alltså, det var ju då. Och det framgick inte på en gång att han fick det. Det var lite rykten och dementeringar så här. Det kom inte riktigt ut. Och sen fick Leon Edwards fick då corona. Så att, då var ju den matchen cancelled. Därför att båda fick covid liksom. Sen bokades det om och där var det väl så att den bokades om lite väl snabbt. Först en gång då i januari. Och sen visade sig att Kamsat, han är en av de olyckligt lottade som har drabbats hårt av komplikationer. Så att det är inte att han är sjuk. Alltså, han sitter ju inte positiv för corona i 3 månader eller vad det har gått nu. Liksom. Men han har däremot fått komplikationer som kvarstår från virussmittan. Mycket på hans lungor. Då, så att den lungkapaciteten är drabbad. Och då har, kort sagt, så har väl han försökt träna på och köra en snabb turnaround. Och sen har inte det funkat. Och sen har han bokat om till mars och så vart det samma grej igen därför att han blir bättre och sen så tror han tränar på alltså väldigt, väldigt hårt och han är ju så, han gillar ju att köra 4-5 gånger om dagen liksom. Alltså de är ju helt galna de där Wolfpack liksom. Och det är så här, och det var ju som Majde sa i vårt inslag efter det inställda liksom, att så här, han bara, nej jag vill träna verkligen liksom. Det var ju tisdags tror jag, nej, men, eller några dagar innan i alla fall alltså, då var han så här, nej jag vill köra liksom. Då har han redan varit inne på sjukan och sådär och sen så liksom klarar han inte av det och blir väldigt utslagen. Så att någonstans har väl alla fått landa i att vi måste ta ett steg tillbaka och få tillbaka hans hälsa till 100%.
Ja, han har ju fått luftvägskatarr också. Liksom. Det är massa komplikationer från det här med corona. Mm. Så han har haft det riktigt jobbigt. Vi hade vårt kamerateam då på plats och såg han mådde som har följt ihop i hotellobben liksom efter träning och har inte sett bra ut. Så han kan ju inte köra helt enkelt.
Men sen är det så att han är ju liksom andra dagar så har han ju kunnat köra, alltså sett, det var ju inte alls länge sedan vi filmade en annan gång när han slämmade runt den där heavybaggen som spred sig över hela världen och såg jätteläskig ut liksom och bara träna på varnar Edwards och ser helt farlig ut som han brukar. Så att det är väl det som har varit klurigt för han själv också, att så här, fan, häromdagen kunde jag köra på sådär alltså, så att men det är ju det, man måste ju veta när man ska ta ett steg tillbaka och prioritera sin hälsa och nu efter så många gånger som den här matchen har bokats och sätts in, då hoppas jag nu att teamet landar i lite att så här, vi tar några månader liksom, ja, bara för hälsans skull.
Jobbigt
liksom
för en så intensiv och tävlingsinriktad person ju, som kan liksom, drabbas av just det som vill köra hela tiden. Liksom.
Precis.
Vad gör vi med Leon Edwards nu då? Är Colby Covington-matchen den rätta eller har ni någon annan joker i leken som ni vill slänga in?
Ja, men den är väl perfekt tycker jag. Där kommer också Colby med sin vad man nu tycker om hans
PR-maskineri.
Ja, men det, liksom, det kommer gynna Edwards och han blir också enkel att sida med, vilket jag tror gynnar honom ännu mer. Han kan vara lite good guy i det scenariot. Colby menar jag kommer snacka en massa skit om han, så att han behöver ju någons rub lite grann för att komma få en sån där toppmatch och låta den liksom bli det här pricken över it att han är titelutmanare och det är ju det han har försökt få mot Woodley, mot Kamsa, att alla de här matcherna som har bokats och bokas av, så att jag tycker Colby är perfekta lösningen nu på hela röran. Colby skulle också gynnas av ett sånt möte därför att vinnaren där presenterar sig som en ganska klar titelutmanare.
Och han är ju rankad 3 ändå, Edwards. Liksom, så här. Trots att han inte har fightats på ett tag så har han en lång win streak. Så det hade varit en bra fight för Colby också, tror jag, att komma tillbaka med.
Mm. Ja, det hade varit en spännande match. Jag hade gärna velat se den. Fråga om Colby där. Vad kommer han köra på nu när Trump inte är president längre?
Ja, just det.
Ska han säga, did Biden call you?
Han har ju några, han kallar han för Leon Scott hela tiden. Jag vet knappt vad han menar med det. Men alltså, han är väl...
Han har ju sådana här sticks.
Liksom, alla vet ju att han är i bråkstak av rang nu. Så han får väl hitta på sina nya knep. Liksom. Ja. Ta in några stripper som han hyr in och i sina intervjuer. Ja, och allt
kör
han
någon Confederate flags eller något. Det blir ännu värre.
Ja, shit alltså. Eller så tar du bara helt nya höjder. Han, vet, alla snackar om Gina Carano den här helgen. Så ja. Vänta bara tills Colby uttalar sig nästa gång.
Oh, det vill jag inte ens gå in på.
Håller på att surra om valfusk på varenda presskonferens. Fortsätter det där?
Ja, det kanske det blir. Det kan bli ens nya grej. Liksom.
Ja, ja. Uppviglar till våld. Ja. Jag vet inte vad. Man vet ju aldrig vad man har.
Vi får se vad de landar i. Ja. Du, mellanviktarna. Kelvin Gastelum, Ian Heinisch. Mm. Det var en tre rondare. Kelvin Gastelum kliver in med tre förluster i ryggen under den här matchen. Min känsla lite efter den här matchen var att ja, om man är on a mission for gold, då behöver man nog se lite bättre.
Ja, jag håller helt
gjorde
med.
Mot Heinisch.
Håller helt med. Joe Rogan säger att det var en mästlig prestation, tror jag. Liksom. Championship level performance. Det höll jag inte alls med om av Gastelum.
Jag tyckte nej, jag tycker han såg inte
lite feg ut, vågade inte riktigt gå in. Och man vet att han är riktigt bra, kan sänka vem som helst egentligen. Så att det är svårt att se att det kommer bli några mer titelchanser för Kelvin, alltså, om jag ska vara helt ärlig.
Det håller jag definitivt med om. Han, det var väl kul att se att han inte fortsätter på en losing streak så, men ja, det var inte världens mega prestation sådär.
Nej. Liksom. Och
han är ju, men det är liksom, han har väl landat i en sån här fighter som alla vet är tuff, som möter de bästa, vinner lite här och där, torskar lite där liksom, och
ja, men kan gjorde... vinna mot vem som helst och förlora mot vem som ja. Helst, känns som. Beroende på vilken dag han har.
Liksom. Han är långt borta från divisionseliten just nu. Så liksom. Och sen har vi sett hur det har gått i vissa matchningar. Så att, om inte han går och bygger upp en lång win streak eller någonting, så kommer väl inte den uppfattningen ändras så snart. Liksom, bara för att han har fått en vinst nu.
Om han kunde sköta kosten på rätt sätt... Mm. Tror ni att han hade lyckats bättre i välter?
Ja, det var det vi satt och snackade. Man snackade om det där varje dag. Så bara, vad var det vi sa?
Vem ska kunna göra något mot Kelvin i welterweight?
Alltså,
han har ju kastat runt med Usman. Känns som,
alltså, men, han hade varit väldigt competitive i welter. Han var ju det. Liksom, och det, är så här, det är så frustrerande. Visst. Alltså allas kroppar är väl annorlunda och sådär, men alltså man kollar ju på hans kropp och bara, det går.
Han,
liksom, han vet ju själv att det går. Han har inte släppt den tanken själv ens, tror jag. Liksom. Men
nej.
Jag fattar inte det här med att han liksom, det ska vara så svårt att inte hålla på att röka braj och trycka i sig tacos. Liksom. Alltså, liksom, du vet, så, gång på gång. Det var inte
att han
inte
fick chans. Alltså.
Ja, men på något sätt, det är någon låsning. Nej, jag måste ha min tacos.
Ja, men det är jättekonstigt, för alltså, det är där, den här diskussionen som jag har tagit upp flera gånger, det är skillnad på fighters och atleter. En atlet är redo att löpa den milen extra, att liksom gå in och inte käka tacos och verkligen ändra på lite detaljer med sin kost. Men jag har ju hört också från flera som är honom nära att det är svårt
det
att
inte.
Få honom att ändra inställning till mat. Han gillar att äta.
Ja.
Men han känns för liten och i princip för tjock för vält, eller för mellanvikt.
Mm.
Jag tror att han skulle behöva
ja, ja, lätt.
Men sen är det ju också att man, jag tycker att de borde ändra viktklasserna också. Det är ju många som hade hamnat bättre om de hade gjort 165 och 175 och kört på det sättet. Men där, jag menar, det snacket har ju gått hur länge som helst nu, och det blir ju ingen förändring där. Men jag tror det är många som hade hamnat bättre, inklusive honom. Kanske hade varit enklare att nå 175 till exempel för Kelvin. Så att,
ja, men det är, jag tror att han är körd liksom, som du säger. Alltså, kan man inte efter så här många år och liksom, men vad fan, anlita Dolce diet eller någon sån här gammal lirare. Alltså det finns ju sätt som man ändå kan äta på goda saker.
Vad heter han som McGregor har jobbat med?
Ja,
han har ju kört så här brutala vikten. Alltså, inte att man ska rekommendera det. Men
klart att det går. Det finns ju proffs som jobbar med
det. Det finns folk som gör betydligt värre weight cuts än vad Gastelum hade ner till welterweight.
Ja, precis.
Som han jobbar om att ändra livsstil, det är det är. Han har så pass mycket att ta av, så att det är Det är big, inte som att man bone. Ber Kamaru Usman gå ner en viktklass. Alltså.
Ja. Nej, men det är lite synd. Alltså, från den där tuff säsongen när han var med och körde mot Uriah Hall i finalen. Mm. Båda de har ju blivit lite så. Man trodde ju väldigt mycket om dem. Liksom. Men det är aldrig riktigt, de har inte nått det där sista steget. Liksom. Nu har ju Kelvin kört titelmatch mot Adesanya. Men ja, ändå. Liksom. Jag trodde ändå mycket om honom.
Maisie Barber, the so-called future, föll mot Alexa Grasso. Mm. Hon har två förluster på rad och det är hennes två första förluster i karriären. Mm. Vad händer med the future, Johan?
The past kanske, jag vet inte från och med nu. Men jag är inte alls så imponerad faktiskt av Barbers prestation.
Jag är fascinerad över hur mycket luft hon stod väldigt medvetet och slog.
Mm.
Alltså hon kunde ju stå 2 meter ifrån och jabba. Jag förstår inte riktigt den taktiken.
Nej, det är svårt att förstå faktiskt.
Karate Asha, vad säger du?
Ja, precis.
Nej, men hon är inte så bra liksom. Men sen gjorde hon väl en bra insats för att vara, alltså trots att hon förlorade så var det ingen överkörning så.
Nej, det var det inte.
Och hon gjorde liksom, hon gav inte upp och sådär, visade fighting spirit liksom. Mm. Men
ja, men är man the future, det. Då ska man ju vinna. Så alltså, Grasso är bra, men man ska ändå vinna mot en fight som Grasso, tycker jag verkligen. Men det är, och få chansen här i co-main också.
Det är så typiskt varningsexempel på ett sätt. Lite som den här vad heter han, Alexander Hernandez, han heter i lightweight också. Du vet, unga som kommer in, får någon bra vinst eller två och börjar gorma som i något helvete, jag är nästa, du vet, så här. Och sen så börjar man dricka sin egen Kool-Aid och stå och prata om andra intervjuer, och så möter man någon veteran och så kommer en Roxanne modifiera in och besegrar dig och så blir allting the raid liksom. Så att någonstans är det väl ännu en lärdom av att bara vara lite mer ödmjuk, eller i alla fall så här. Måla inte in dig i något hörn, alltså så här, så att du för att, ja, sen den där förlusten på Conor-galan där, var hennes möjlighet att ta nästa kliv, då har ju karriären pekat åt fel håll och min aktivitet nu är en förlust då. Sen är jag ju liksom, det är inte kört, hon är ung ju som Dana sa också liksom, hon har ingenting annat än massvis av tid på sig så där. Men 2 förluster i rad är ju inte det bästa om du vill bli den yngsta mästaren. Nej. Och slå rekord. Liksom.
Och jag tänker lite också när man tittar på flygvikten överlag och så ser man bara vem som är mästare innan, och det är Valentina Shevchenko. Ja. Och så tänker man, okej, Maisie Barber nu 2 år härifrån. För hon, det är 24, hon måste pricka, eller precis innan 24 va? Jag ser inte att hon har fått verktyg alls för att överhuvudtaget göra en match mot Valentina Shevchenko.
Nej. Och det är ju, sen är det ju så också att ingen är ju så nästan i flugvikten överhuvudtaget. Det är bara Andrade nu som ska möta henne bara för att hon har powern. Men så att Barbara kan inte hänga med toppen av flugviktsdivisionen, och toppen av flugviktsdivisionen kan inte ens hänga med mästaren. Så det blir 2 nivåer minst över liksom.
Ja, hon är så jävla bra, Valentina. Så
en av
de absolut bästa kämpsen vi har, alltså, måste man säga.
Ja, och en av de som mest tekniskt bra fightersna i hela UFC liksom, som är bara fröjd att se, tycker jag.
Nära på att vinna mot Nunez liksom, det är... Det är sjukt.
Ja, det är första matchen vann hon väl i princip nästan. Ja. Den andra matchen kände jag bara så här, släpp på avtryckaren någon gång, och så gjorde hon inte riktigt det och då torskade hon. Ja. Att det var så, det är verkligen hårfina matcher. Har hon faktiskt 2 eller 3?
Ja, 2 gånger. Så att det är mycket möjligt att det blir en trilogi där. Sista matchen var ju split. Mm. Och då var det ju,
exakt.
Var då hon stod och bara, I won this fight, so this is bullshit. Så att det kommer väl i framtiden liksom.
Jag vill lyfta en till match som var från prelims.
Ja.
Och det är Anthony Hernandez mot Rodolfo Vieira.
Ja, just det. Ja.
Herregud. Först när Rodolfo Vieira fick hud mot hud på Anthony Hernandez tänkte jag, it's over.
Ja.
Och det kändes som att, nu är det över. Så man, nej, det är inte över. Va? Alltså. Va?
Ja.
Oj! Vilken vändning, vad är det som händer? Total dominans helt plötsligt. Slag, sparkar, allt möjligt. Och Anthony Hernandez till slut stryper ut Rodolfo Vieira som var obesegrad i MMA.
Man har väl vunnit VM i BJJ typ 12 gånger eller något.
Ja, det är något helt stört med, liksom, lång meritlista där. Och jag sa ju till dig precis innan matchen började, Johan, bara, här har vi liksom, kolla, den här ena killen kommer in från Contender Series liksom, så här, jag var inte världens bästa liksom, så där, möte obesegrad, flerfaldig världsmästare i BJJ som alla mega-hypar. Men ja, det är så när du inte, när du är sån specialist och det inte funkar, då blir det svårare. Sen vart det en
riktigt bra fight just för att han hängde kvar. Alltså han tog så pass mycket spö men ändå visade tillräckligt för att hänga sig kvar i matchen. Han överlevde väl någon rond där och sen fortsatte det, så att på det sättet var det ju väldigt spännande att kolla på, och ja, all respekt till honom som går ut där av liksom go out on his shield utan att det blir sorgligt att se, för att det var mer så här vilken jävla kämpa liksom.
Men då kommer frågan.
Ja.
Kära lyssnare där ute som kände att Connor, he tapped. Connor tapped. How can he tap? Vad tycker ni om att Adolfo Vieira tapped? BEG, Brazilian. Och han klappade. Det finns ett uttryck där ute: Jesus didn't tap, but Adolfo Vieira did. Alltså nu är de min fråga till er. Borde han bara somnat? Alltså chicken liksom tap. What happened?
Ja, det är jävla,
ja, eller helt ärligt.
Trams alltså. Ja, ja, fan, nej, va? Klappa bara.
Ja, jag håller med. Jag vill bara tillägga att jag håller helt med.
Jag tycker det är roligt också det där. Jesus did a tap liksom. Så här. Men är det är klart att han ska tapa i det läget. Han krigar.
Jo, det är sant poäng du gör. Alltså, det är, sen är det så här. Det var, ja. Jo, det var lite av en quick tap nästan till och med. Det var inte Linsman låg och kämpade ut.
Nej, liksom. Han kämpade inte alls. Han bara, yeah, I'm done.
Han var ju slut redan.
Take me out.
Vad ska du göra därifrån? Liksom? Det är ju, ja. Alltså, han hade inte kraften att göra någonting.
Alltså, det som var lite fascinerande var att han var ju helt slut på bensin i hans tank. Han var ju borta redan efter två min. Alltså.
Precis.
Precis.
Så jag tror att Adolfo Vieiras gameplan från och med nu är nog så här: vänta, jag kanske behöver kondition i mer än två minuter, för jag kommer inte att submitta alla.
Nej, precis.
Direkt.
Nej.
För det är helt otroligt hur trött han såg ut.
Ja, det blir så ofta när man är sån här grappler och försöker gå på submissions, man kan bli så jäkla trött.
Ja, men den fysiken han har också, det blir svårt att liksom hålla det där syresatt när det blir motvind på det där sättet. Mm. Så att... Nej, men det visar han är mästare liksom och ger det sitt allt, försöker få till vändningen och sen inser han i millisekunds marginal att nu är det över och täpar. Så att, det är bara en hedersfull insats tycker jag, och där har vi någon som gjorde sitt allt i buren, bjöd på en riktig show liksom och har mycket att ge framöver, tror jag.
Ja, stor cred till Hernandez också.
Ja, det är en kille som gjorde ett namn för sig själv. Sista
måste
matchen på prelims.
Alltså största underdog-vinst.
Jag tror det var det. Och just att han skulle
submitta
honom. 300
tror jag var odds på att han skulle submitta.
Uff, de som bettade det där, de var nog rätt lyckliga. De chansade. Vi ska ta en titt på det som händer i helgen nu när tungviktarna ska kliva in. Nu på lördag, då är det tungviktarna som har huvudfokus. Huvudmatchen är Curtis Blaydes mot Derek Lewis. Jag tycker att vi börjar med matchen som öppnar upp galan. Och det är en fighter som ganska nyligen har debuterat i organisationen. Tom Aspinall möter megaveteranen. Mannen som fick mig att förstå att jag var förälskad i MMA när han torskade mot Tim Sylvia, Andrei Arlovski. Vad säger ni om det här mötet? Asha, börjar du?
Tom Aspinall är kung. Alltså, jag såg hans debut. Jag tycker han är en riktigt spännande heavyweight prospect som jag tror har... I mina ögon, vad jag har sett hittills, så är det bara en tidsfråga innan han etablerar sig i toppen. Så jag vet att det är många gånger Arlovski ställs mot ett prospect. Och så tänker man att Arlovski är gammal och den här talangen kommer vinna. Sist var det väl Tanner Boser som hade några knockvinster liksom ställs mot Arlovski, men så visar ju han då att han fortfarande är någon att räkna med. Men tro mig, den här matchen tror jag kommer bli skillnad. Alltså, Arlovski är väldigt duktig, men Aspinall är så pass bra att han kan, jag tror han kommer vinna, jag tror han kommer etablera sig, ta ett kliv upp och börja bli en rankad fighter som utmanar toppen. Han rör sig väldigt lätt samtidigt som han är stor och han är liksom, han har power, han har bra brottning, han har många bitar för att vara någon av rang att räkna med. Den matchen ser jag väldigt mycket fram emot faktiskt.
Jag kan säga det är den matchen jag mest ser fram emot på hela kortet. Jag har kommenterat Tom Aspinall sen Cage Warriors-dagarna. Fantastisk fighter. När du ser att han rör sig lätt så vill jag tillägga att han rör sig som en lätt viktare.
Ja,
han
är
så flytande på fötterna. Och för att vara tungviktare, det är någonting vi väldigt sällan ser. Ni som känner till tungvikt vet att ibland kan det nästan gå lite i slow motion där.
Ja, sen är han också ung, snygg. Ja. Alltså, du vet, så här, han har många bitar för att vara marketable. Verkligen. Och spännande.
Verkligen. Och du lyfter med Arlovski, så kan jag bara slänga in. Hans senaste vinster är då sen att han blev besegrad mot Jairzinho Rojsenstruck, så det är Filippi Lins och Tanner Bowser. Och nu står han då inför Tom Aspinall som är ett mega prospect, och Tom Aspinall kommer ju att flyga upp i popularitet om han lyckas avsluta Andrei Arlovski på ett enkelt sätt.
Han har ju blivit en riktig gatekeeper, Arlovski liksom. Han är ju fortfarande bra alltså. Han visar ofta att när han möter de här yngre, som du säger, det känns som att han blir kastad till vargarna, men det blir tvärtom istället. Det är han som är vargen liksom. Jag tror han får det tufft. Men det behövs ju liksom heta unga namn till heavyweight, och det känns som heavyweight är mer spännande än på mycket länge nu faktiskt. Nu när John Jones kommer upp också, så rör om i grytan lite, så det är en perfekt match att inleda main card, är det va?
Ja. Hur tror ni att det går? Börja med det alltså.
Ja, det är jag tror att det blir en övertygande seger för Aspinall. Sen är inte, jag vet inte exakt hur jag bedömer att matchen kommer sluta så, om han inte har knockan. Men han kommer köra över han, tror jag. Att han kommer hitta avslutet på något sätt. Han är som sagt, han är komplett fight. Han har många sätt att vinna på. Jag tror bara att han vinner liksom. Jag tror han vinner och gör en spektakulär insats mot Arlovski. Sen blir det lite tuffare än de han har mött hittills. Självklart, det tror jag. Så att det kommer bli spännande att se hur han tar sig an en sån veteran som är tricky och liksom är, Arlovski är inte slut liksom.
Nej, verkligen. Och han bevisar det varje gång man tror att han är det. Och han bevisar det, som du nämnde, med att då plöjer han de här unga prospekterna.
Men det är så, han har ju säkert, jag tror han har varit förlusttippad i sina, de flesta matcherna på sistone, Arlovski. Men den här gången antar jag också att han är det, men det här är inte som de andra. Utan här har vi verkligen ett hett prospect. Han var väl champ i, eller, ja, visst var han det.
Jag var fan att han tog titeln precis och sen fick han gå över.
Precis.
Jag vill minnas att det var
han
så.
Han har bara någon förlust sen tidigare, och då har han utvecklats från det liksom.
Ja, han är grym.
Det är ingen Tanner Bowser liksom.
Alltså, nej.
Eller Filippi Lins.
Det är det verkligen inte. Har du några sluttankar på den
nej,
här?
Nej, men jag hoppas också på det, att han gör ett riktigt statement, så vi får en ny ung het talang och verkligen glädjas över i heavyweight. Ja. Det vore riktigt kul.
Det är 6 matcher totalt på kortet. Vi flyger fram till den sista matchen, och det är Curtis Blades som möter Derek Lewis. Curtis Blades har idag 14 vinster, varav 10 stycken via knockout. Han har förlorat 2 stycken matcher, båda är via knockout. Och den senaste förlusten han har, den är 2018
Mot Ngannou.
Exakt. Och då har vi Derek Lewis som står på andra sidan, även känd som The Black Beast, som kliver in med 24 vinster, 19 via TKO, 7 förluster, 4 via sub. Förlåt, 4 via TKO, 1 via sub. 2 domslut som inte har gått hans väg. Och han har 3 vinster i ryggen: Blago Ivanov, Ilir Latifi och Alexei Oleinik.
Det här tror jag är stenhårt på Curtis Blades.
Ja.
Jag tror Lewis hamnar på ryggen som en sköldpadda, och sen så finns det inte mycket han kan göra.
Ja, du kan inte bara just liksom stand up när du möter Curtis Blades. Nej. Det går tyvärr inte liksom, utan det är fortfarande imponerande hur Derek Lewis ens är en topfighter i tungvikt. Ja. Men när du ställs mot Curtis Blades, då går det inte.
Nej.
Det vore helt, alltså, han har typ 20 sekunder på sig att vinna matchen.
Eller 3 gånger 20 kanske, början av varje rond liksom.
Ja, men sen blev han ju tröttare och seger.
Jo, men
sen också,
men han vi såg ju när han knockade Volkov med 5 sekunder kvar eller vad det är.
Ja, det är
från
för sig
ingenstans. Så det är väl det han har, alltså puncher chance, och det är heavyweight, och han är ju en typisk sån fighter som förut, vet, så här, kanske som Roy Nell som förut, så här, allt kan sänka någon, och man kan vara fet och köra heavyweight. Men Curtis Blade är en ny typ av fighter som är mycket bättre. Jag har svårt att se att Lewis har mycket att ge i den matchen faktiskt.
Ja, jag är verkligen redo att hålla med. Jag ser Curtis Blade som favorit i den här matchen också. Så det ska bli spännande. Går av stapeln nu på lördag, så det är bara att checka in. Nu i onsdags så släppte jag ett avsnitt i min egen podd som heter Öppet sinne, och då var Robin Roos där och gästade. Så gå gärna in på Öppet sinne och lyssna in Robin Roos. Och så släppte vi en specialare också som jag antar att ni redan har hört, med Panny och Illas. Så missa inte någon av dem. Och nu på onsdag, för er som gillar dialog, så har Victor Almeida som har kommit in och gästat podden. Så lyssna in det också. Glöm inte att kolla in min andra podd Öppet sinne, och ni hittar den där poddar finns, såklart. Vad händer på er front nu den här veckan? Vad ligger ni fokus på Frontkick?
Ja, vi gör just nu, vi rullar ut massvis av videor, så det kommer upp, igår la vi ut en grej med Carl Albeckson, när han sparras på Allstars och är lite intervju sådär, berätta varför det är en bra dag att dö, så som han är liksom.
Just Carl Albeckson finns.
Men sen har vi faktiskt en jättespännande video med Goram som kommer väldigt snart, det kan dyka upp redan idag eller här om, ja, i dagarna, vi får se. Där han, första liksom orden i media efter hans skada och liksom vad han ska göra nu, vad är det för skada han har, status update där, och ja, vårt kamerateam väckte honom på hotellet där till Allstars, dundrade in i rummet, så att det blir lite rolig video och informativ liksom. Så att det är bara prenumerera på vår YouTube-kanal, för där händer det grejer alltså. Ja. Riktigt sköna videos.
Och Instagram?
Instagram, frontkick.online, och gilla oss gärna på Facebook. Det är liksom, det är bra. Vi behöver få in, men där får vi in folk till våra artiklar liksom, som läser på sajten också. Så att ja, alla som vill hjälpa oss att växa och göra mer spännande grejer, det är bara följa och likea och allt det där liksom. Så
jag ska lyfta en till social media. Jag skaffade väldigt nyligen här appen Clubhouse, och jag rekommenderar er där ute att skaffa den också. Jag har redan fått möjlighet att faktiskt i direkt dialog kunna prata med både Simon och Ellen som har joinat mig i lite olika rum. Jag har väl varit in en 4-5 gånger.
Så du vill att jag skulle starta den?
Ja, men jag tycker det. Skaffa den. För jag ska starta en MMA-podden, ett MMA-podden-rum där nu i helgen. Nu var det väldigt lugnt. Det är väldigt få som har den här appen än så länge. Men där kommer ni alltså, för er som inte vet, man går in, man kan lyssna på folk som pratar. Så kan man räcka upp handen och bli insläppt i det här rummet och prata. Och där kommer ni alltså kunna få en direkt möjlighet att kunna snacka med oss. Alltså med mig, Sebba, Ashel, Johan, om ni har fixat apparna.
Jag fick en invite, men tyvärr så funkar det inte på Androiden. Om man inte öppnar den.
Okej. Okay. Ja. Men för där vill jag verkligen säga, för er som känner lite att ni, för jag får frågor, när kan man få vara med i podden och sådär. Men där får ni verkligen en direkt möjlighet att komma in och kunna delta i en riktig konversation. Inte bara skriva frågor, utan då kan ni faktiskt snacka med oss på riktigt. Kul. Så jag och Sebba håller på att planera lite att vi kommer att ha lite snack på Clubhouse så fort han är tillbaka med sin semester. Så join oss där. Följ mig på Instagram, @paulilvaje, @mmapodden.
MMA Johan heter jag ju på Instagram.
Ja, snyggt.
MMA Asha och givetvis från Kick.online då, och glöm inte Patreon.
Precis, och stötta oss på Patreon. Ni hittar den länken i bion på MMA-podden. Hoppa in där och joina oss. Och om ni joinar idag så får ni också ett helt Patreon-exklusivt avsnitt som ligger där uppe, och ni får såklart tillgång till allting som är Patreon. Så följ oss där, stötta oss där, det jag skulle säga. Och ut och njut av solen, så hörs vi nästa vecka igen. Tack för den här gången. Hej då!